bakom serien med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan.
Hej och välkomna till Hög av serier med mig Anton Bjuvald,
Anders Lundgren
och Fredrik Kaplan.
Härligt, härligt grabbar. Vi ska som vanligt prata lite serier. Jag har läst jättemycket serier med kvinnliga huvudroller sinnehavare den här veckan. protagonister tror jag det.
Ja,
och jag lärde mig ett ord för vem det, när man den andra då, typ så här Ron Weasley och Hermione i Harry Potter, alltså inte protagonisten utan så här nästa person.
Ja,
sidekick.
Som också hade ett sånt här skitsnyggt namn typ så här. Mm. Men jag, han har glömt bort det så jag vet inte riktigt varför jag tar upp det.
Men protagonist, jag, antagonist och alltså
något så här typ så här deuteragonist.
Ja, precis.
Sånt sånt var det. Väldigt intressant.
Inte så extra.
Ja, jag kommer inte ihåg. Nej.
Det
blir läxa till nästa avsnitt.
Verkligen.
Ja, du kommer att du får läxan, Fredrik. Ja, bra.
I'm intrigued. Jag måste kolla in upp där.
Ja. Absolut. Men och nu ska vi se när det här avsnittet kommer ut, så är det i början av
stilla veckan.
Stilla veckan, precis.
Och då måste man ju ha lite tro.
Yes.
Och ni har ju läst Faith,
ja,
det är nummer ett.
Snyggt Anders.
Hur kommer det sig att det är olika färg på era omslag, undrar jag då?
Oj, för att det är inte ens märkt.
För att jag har fått second printing och vi har ett cover A.
Ja, okay. Faith är ju då alltså en
Faith nummer ett av
en Valiant,
ja.
Superhjältinna.
Det här kan vara första Valiant. Valiant
som vi
recenserar.
Ja, det är mycket mer.
Är det verkligen så?
Är det?
Eller var de där konstiga nazist... Nej, det var inte Valiant.
Nej, Boom tror jag det var.
Nej, just det. Ja, okej, du kan vara en första Valiant.
För ni har inte läst en sån här Bloodshot eller Ninjak?
Nej.
Ninja K.
Jo, Ninja K har jag läst.
Ja, den här faktiskt med
Ninja K in the house.
Ja.
Det låter som ett rapnamn alltså.
Ja. Men det här är alltså skrivet av Jody Hauser och tecknat av Francis Portella.
Marguerite Sauvage.
Precis, som tecknar vissa delar.
Exakt, alltså, de delar
små fantasisegment som hon delar. Och vad är det här? Jo, men det här är en superhjältinna som håller med telekinetiska krafter.
Precis.
Som så, kan flyga med hjälp av sin tankekraft och annat.
Man kan göra någon slags force push typ.
Ja.
Och sånt liknande.
Ja. Och visst, det är en ny start, för det här är en gammal figur va?
Precis, det känns som en 90-tals figur som har blivit rebootad. Men de hänvisar ju till grejer
som har hänt. Ja.
Hänt. Så jag vet inte om hon har existerat sen Valiants nystart också.
Ja. Jag har inte läst det här tidigare.
Och inte heller.
Men
jag bara gissar nu.
Hur funkar det som introduktion då? Är det en bra nummer ett?
Ja, det tycker jag definitivt. Hon bor i Van Nuys i Kalifornien och delar sitt utövande av superhjälte med att vara journalist, precis som Peter Parker, men inte vilken journalist som helst utan en typ jobbar på något slags
så här Buzzfeed eller
precis,
så.
Precis. Alltså en klickjagare helt enkelt.
Oh. Det verkar vidrigt.
Yes. Och hon tycker inte att det är så jättekul, utan hon vill ju hellre vara en hard-hitting journalist här, hårding, med en för övrigt inspelningsdosa som ser ut precis som vår.
That's right.
Det här är detalj, detail.
Och så räddar hon har varit på en podcast.
Precis. Och så räddar hon vackra män utan kläder på överkroppen och sådär, i sin fantasi då. Men egentligen så jobbar hon på någon zipline heter det, som någon slags 10 more actors named Chris who could play superheroes on the big screen. Sådana artiklar skriver hon.
Det är jätteroligt.
Men, och, de där fruktansvärda som ofta dyker upp längst ner när man har läst en artikel på Comic Book Research.
You might also be interested in.
Så bara, nej, jag är verkligen inte intresserad av. Men jag tycker detaljrikedomen är jättehög, ska jag säga. Jag gillar speciellt hur de porträtterar sin chef som är så här ondser som ondskan själv, med det här jokerleendet och så här för mycket vita över pupillerna liksom.
Ja, precis. Men hon har varit med av ett team som heter The Renegade, som var andra sioniskt whatever. De har
just det, de heter inte super, de heter något annat.
Ja, precis. Men i alla fall, de super powered psyots så där
som psyots.
Och en av dem har blivit såpaskådis.
Ja.
Och hon då är hon har sätter på sig en röd peruk och glasögon och ser ut som en frumpy old lady.
För att förklä sig,
yes. För den här hjältinnan har ju en helt annan kroppsform än vad vi är vana vid. Vad superhjältar har.
Ja.
Faith är alltså, hon är rund.
Plus size.
Precis.
Lady. Mm.
Och det görs inte så jättemycket av det i första avsnittet egentligen, utan hon bara är så.
Det är varför, ja. Vi kan väl säga att varför vi känner oss nödgade att nämna det är för att det är extremt ovanligt.
Ja. Och, men det är kul att det inte, det är liksom ingenting som...
Nej, det är ingen som nämner det överhuvudtaget, tror jag.
Nej,
de kallar, och det är ju extremt medvetet.
De kallar henne för Blondie, några gangsters. Precis. Men ja. Det är liksom sådär.
Mm. That's it.
Och de är jätteonda. De är puppy nappers, de här hundarna. De fångar alltså in hundvalpar. Mm. Så tittar man på hundvalpar, de ser så otroligt oskyldiga och ledsna ut i bakgrunden.
Är det för att de ska sälja dem eller är det för att de
antagligen
kamphunds
nej, det är dessutom sälj.
Yes, ah, jo, ja, men precis, de ska sälja dem till, sälja. Till liksom, Hollywood kändisar som vill ha sådana
här nasty business med
precis.
Hundnappning.
Men hon lägger upp ett så kallat companion field så att hundarna inte blir skjutna när de börjar skjuta på henne. Och sen så bara helt sonika pushar hon ut alla bad guys ut genom fönstret.
Ja, de sköt ju nästan valparna.
Ja, hoppas att det var en hög byggnad.
Ja, det var det tyvärr inte. Det var typ 4 våningar.
Ja, så hon kanske slår mig inte som en Punisher-aktig vigilante.
Nej.
Nej, fast andra sidan så gör de ingen stor grej av att hon har räddat dem heller. Så
att... Nej, det är ingen uppföljning på att de ramlar i en så här container eller någonting med mjuka föremål.
Ja, precis. Och så får man se att de rör sig också lite så här.
Men det är också någonting konstigt, någon slags konstig utomjordisk kultaktigt som rör sig i bakgrunden här. Så jag tycker den etablerar, du frågade om det var ett bra första nummer. Jag tycker ett jättebra första nummer, för den etablerar henne.
Ja.
Den etablerar att det finns någon slags historia utan att gå in på det alldeles för mycket.
Ja.
Hennes vardag, vad hon... Vilken typ av superhjälteskap hon faktiskt håller på med.
Exakt.
På ganska låg nivå.
Ja.
Och sen så introduceras ett mysterium i första numret. Och så avslutas det med, och det här är kanske det bästa, inte bara en cliffhanger utan en cliffsplosion.
Det är den bästa.
Cliffan
explodera. How will she get out of this? Ja,
precis, to be continued.
Ja.
Sådär. Så att, men jag är väldigt förtjust.
Jag tycker jag också. Jag håller med om allt du säger. Det här är superbra.
Mm.
Om man tänker utifrån att det är ett första nummer.
Mm.
Får inge väldigt mycket grejer. Och det känns skrivet väldigt ledigt och skönt. Mm. Liksom. Inte... Inga så här infodumpar eller att det känns tillkrånglat trots att det måste ta med den här historiebiten liksom. Så det flyttar på mycket bra.
Och den lyckas vara rätt modern i hur den berättar med liksom, den implementerar sms och sådana saker.
Ja, just det. Fast det är ju Anders lite allergisk mot också.
Kan
jag
vara det?
Ja, fast
på hur man använder det.
Jag tycker inte att det är problem. Jag tycker att det är jättebra.
Inte jag heller. Och det är det jag menar, att jag tycker att de får det att funka utan att man blir knasig.
Den när det blir en sån här visuell grej ungefär som det är värre nog med sms i film skulle jag säga.
Okej,
kanske.
Men,
nej, men precis.
Det
känns väldigt modern, precis som du säger. På ett bra sätt. De plockar såna här internetgrejer och sms och sånt, som brukar ju förekomma i de här indieaktiga serierna, men att det är placerat ändå i en mer traditionell superhjälte historia och teckningsstil.
Ja.
Vilket inte är så vanligt idag.
Ja, men
så det här kan bli en trendsättare faktiskt.
Ja, nej, men jag tycker att det är kul. Och det är kul att det kommer från Valiant, som ändå, som du säger, inte är något vi brukar recensera. Mm. Så att,
nej, men Valiant känns som att de har varit på gång med en hel del nu med sin senaste omstart här, som Bloodshot till exempel, som Jeff Lemire skriver nu, och som har fått goda vitsord.
Oh, ja.
Ja, nej, men så att det var kul. Det var kul att se. Ja, roligt om man, när folk frågar mig nu, finns det något bra nytt som man inte, kan man säga Faith nu?
Ja,
kan
precis.
Ja,
verkligen.
Ja,
det blir en stark trea då, eller vad?
Ja, just det, vi
får ett betyg. Nej, 4 helt klart. Lätt 4.
Absolut, det tycker jag.
Strålande. Ja.
Och jag blir nyfiken på att köpa fler. Nu är det så här problemet att jag ligger lite efter här. Och Valiant är inte jättelätt att... Alltså jag menar, de här lite mindre förlagen är ju svåra att få tag i lösnummer.
Men förstår inte, du har väl ingen problem? Du väntar ju väl till volym 1.
Ja, fast den kommer ju komma om 3 år. Det är också sån här grej. Så det tar sån tid för trades att komma till de här mindre
förlagen.
Ja, vi får se.
Ja.
Vi håller utkik åt
bevakningslistan så här.
Ja. Ja, jag vet, om man är orolig kan man alltid i början av varje månad lyssna på hög av serier där de går igenom previewskatalogen till exempel.
Ja, precis.
Ja. Ja, det går ju.
Jag tänkte bara ta en liten snabb innan vi går vidare om det är okej för er. Ja, jag har nämligen läst vidare Rat Queens, en av mina favoritserier från förra året. Mm. Ja. Där är volym 2 med den fantastiska titeln The Far Reaching Tentacles of Nurgot.
Mm,
det vill säga någon slags Lovecraftianskt. Och då är det så bra så att det är ju faktiskt en av de här tjejerna i Rat Queens förbandet om man säger så. Hon är alltså del av en okult alltså hennes, hon är som en vet du, sekulariserad människa som har varit väldigt troende, men nu inte är det. Det är bara problemet att det hon var troende till är en sån old one. Så att det är lite så här, hur tar man sig ur en sekt så, när sekten har jättelånga tentakler. Så,
ja,
så det är en del av den här storyn. Men sen är det väldigt mycket vardag här, och jag gillar hur de får till, inte vardag på det här allting ska vara skitigt och jobbigt, utan mer liksom mellan äventyren i ett rollspel.
Fantasy vardag.
Ja, men lite grann så. Och mycket
så är det här. Är det här fantasy-motsvarigheten till saga?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker att saga är en fantasy. Men,
okej, okay. Ja, det är rymdfantasy som Star Wars.
Men ungefär, vad ska ni säga? Det är en tredjedel in i boken ungefär. Så en slak manspenis.
Ja, det är precis som saga.
Ja, det har de tagit därifrån.
Ja. Men så här, det fortsättning på det jag verkligen, verkligen gillade med första... Rat Queens, förutom att de fördjupar sig ner lite mer karaktär när man får reda på att dvärghjältinnan, man får se henne i sitt vackra skägg som hon hade när hon var liten, och så möter hon en annan dvärgkrigare som har rakat av sig skägget, en kvinnlig dvärgkrigare, och blir alldeles förtjust för att, kan man raka av sig skägget? Det är ju värsta rebellerande att göra det.
Ja.
Så sen så här, hon säger så här: "You shaved your beard, your clan, they allow it? Fuck no, I just felt like doing it. But what about tradition? Tradition? Fuck tradition," säger den här hårda kvinnliga. Och sen så ger hon sig in i strid. Och det var på hennes reaktion där nere: "Marry me." Hon blir väldigt förtjust. Men i alla fall, min poäng är att de lyckas fördjupa, vad ska man säga,
karaktärerna som introducerar
både karaktärerna men också liksom mytologin i just den här världen. Ja. Man får en bredare förståelse för hur det fungerar. Och jag tycker att de gör någonting rätt eget av det.
Ja.
Och jag känner också att det finns toner av Terry Pratchett som är tyvärr har gått ur tiden. Men det är Curtis J. Wibe lyckas fortsätta, tycker jag.
Och det är väldigt snyggt, måste jag säga.
Ja, väldigt,
jag vet inte om jag spanade in första Rat Queens.
Det är alltså Roy Upchurch och Stefan Sedic som tecknar. Så att, men det kan det var skönt att volym 2 var inte en besvikelse, utan det var bara mer av samma göttiga som volym 1.
Jag är lite sugen nu, måste jag säga.
Ja, men
jag kanske blir påskläsning eller någonting.
Ja. Det är bara låna.
Jag kan ju också ta en fortsättning där som också var en glad överraskning, ska vi säga. Tidigare har ju hållit en hög klass, nämligen SH3 volym 3.
Ja.
Passio av Daniel Ahlgren. Och den här tredje volymen då, den har orgonenergi som sitt sammanbindande.
Han brukar ha något tema.
Ja, Wilhelm Reich var ju en kontroversiell forskare, quack enligt vissa, men som i alla fall hade idéer om en energi som finns överallt runt omkring oss som man som människa kan ladda upp igen genom man kan fånga upp den, och den kan påverka ens liv till väldigt stor grad, och det gjorde man genom att man kunde bygga en orgonakkumulator som är en sorts låda man kan sitta och meditera i och ladda upp sig med den här kosmiska energin. Och folk som har tagit det här på jättestort allvar är bland annat USAs regering, som spärrade in Wilhelm Reich och sedan förstörde all hans forskning och sådär. Så att han dog under tråkiga omständigheter. Men sen så har orgonenergin levt kvar liksom inom popkulturen, och James Burroughs var en som sysslar med att bygga orgonakkumulatorer och så vidare.
Ja.
Och allt det här får man ju som en härlig infodump, men som funkar ganska bra. Mm. För en dialog mellan The Radiohead of Two Worlds, alltså en av Ahlgrens egna figurer då, som samarbetar på en sån här pan vad ska man säga, galaktisk bas som finns mellan de här olika världarna. För det, ja, som, ni som har läst SO3 vet ju att man utifrån det här, SO3 är ju superhjälteprogrammet på en skola i södra Sverige, så blir det en utblick liksom som täcker in dels många, många olika världar i det här universet, eller vad man ska säga, många universum mm. till och med, kanske många olika dimensioner. Jag gråter bara i andra dimensioner. Mm. Det heter ju volym 2 till exempel. Mm. Och sen så är det ju ett extremt referensblinkande till andra superhjälteserier och andra seriefigurer och så vidare, och det fortsätter ju här också. Så att det finns, det är som ett parti där den hårda kaninkämpen, han har varit med, men han är fightas tillsammans med Atomica i en gränd. Det är några knarklangare som visar sig vara dem, Mr. Natural, alltså Robert Crumb-figuren. Det Freak Brothers tycker upp, alla de här underground-seriefigurerna som finns med, S. Clay Wilsons slämma djävul och sådär. Han blir kidnappad eller räddad av en hippie superhjältinna. Okay. Så han hamnar i deras kollektiv, som är en jädra källare där de håller på och drogar och gör allt sånt där som han avskyr. Ett väldigt roligt parti. Och sen så dyker en Bamse upp till exempel. Som en stor kramgo man som säger att de ska kramas extra länge.
Ja, just det.
Ja. Ja, det är mycket, mycket så här jobbiga tokroliga referenser. Ja. Men så att, och så dyker ju Ahlgrens fantomen dyker upp, om man så säger. Så alla hans egna versioner av olika hjältar och så. Och utöver den här starka referenshumor så funkar ju hela de här såpa-intrigen som vi spelar. Mm. Så det är en bra tillägg, och jag gillar ju som sagt alla hans populärkulturella referenser då, med musik och som sagt orgon, energin och allt det där, allt sitter ju som en smäck liksom. Mm. Och han blir ju bättre och bättre som tecknare också, för han lyckas ju kombinera den här, eftersom han, ja, skolad i den socialrealistiska traditionen. Precis. Så applicerar han ju den nivån av detaljrikedom då, nu då på sitt superhjältetecknande, och det funkar jättebra.
Mm, ja, jag har varit väldigt imponerad av det tidigare. Alltså,
så att, det här kan jag verkligen rekommendera av många olika anledningar.
Mm. Ja, jag har läst volym 2 i toppen. Ja. Den ska man absolut läsa om man vill läsa lite svenska serier.
Ja, det är kul. Det är väldigt annorlunda för svenska serier också, eller var väldigt annorlunda i alla fall.
Ja.
Det vill säga att den typen av fantastik är ju lite mer vanlig idag än vad det var kanske när han
började. Precis.
Ja. Freddy, vad du läst?
Yes, jag har då till slut läst klart The Private Eye. Det är en serie som jag började läsa för många år sedan också.
Och den låg ju bara då på internet, så då volymväntade du
istället. Ja, så här var det. För The Private Eye är gjord av Brian K. Vaughan och Marcos Martin, och Munza Vicente har varit inblandad också med färgläggning, tror jag. Och den kom bara på nätet, men den var inte innefattad i någon tjänst eller app, utan var tvungen att gå till en specifik sida för att med en liten här, mikrobetalning som man får välja själv. Kan vara noll, kan vara $100. Så får man tillgång till en pdf liksom.
Kunde det verkligen vara noll?
Ja, jag tror faktiskt det kunde vara noll.
I alla fall i första numret kan man,
jag tror det var Name Your Price, precis som du säger. Men och jag fick mejl på pinsel, nu finns det ett nytt nummer, och jag bara yes, jag läste de två första i tid liksom. Men sen så kom jag totalt av mig. För att det blev så omständigt, och jag har svårt att läsa digitalt liksom.
Yes.
I alla fall om det är så här en extern pdf som måste flyttas om jag vill läsa på en padda, som kanske är bästa sättet. Det blev för jobbigt. Och de skrev ju tyvärr att den här kommer aldrig tryckas. Var de ganska tydliga med, för det handlar om nätet och hur ens privatliv på nätet och så vidare. Men vad håller jag då i min hand här? Jo,
Det håller den lögnen som
exakt, Bank Nivån,
som andra påstod.
Och det känns nästan extra jobbigt för dem eftersom det är en så snygg utgång. Ja. Det är väldigt tjusig så här, avlång widescreen-format.
Ja. Hur motsvarar det formatet som man läste serien i på nätet egentligen?
Ja, jag tror att det är det här formatet som man läste det på nätet. Ja. Men jag kan inte säga ärligt, för jag minns inte. Nej. För det var så länge sedan. Ja. Och jag försökte kolla upp och hitta, men jag hade inte någon pdf-spar. Men historien är i alla fall att det är framtiden. Men det är inte så som vi brukar se den. Den är helt nedkopplad. Internet har liksom pajat. Och
vad skönt.
Ja, för någon typ låste upp det så att ingen kryptering, all kryptering slutade fungera, så allt som fanns på nätet var totalt, alltså helt tillgängligt för alla. Så alla små dirty secrets och ens internethistorik och allting bara fanns där. Precis, så karriär blev förstörda, liv blev förstörda och så vidare. Så istället så har man gått ifrån det och alla värderar det här privatlivet extremt högt, och därför klär sig alla som superhjältar och har masker på sig, vilket är lite speciellt.
Det är ju den naturliga vägen att gå egentligen.
Ja, precis, för värderar sitt privatliv så högt som möjligt liksom. Så man är hemma och så här, myser med barnen och säger jag ska ut och köpa mjölk. Så tar du på en jättebisarr fiskmask liksom, till exempel, så att ingen ska känna igen dig och så.
Ja. Det låter inte galet faktiskt.
Nej, och så har du ett alias liksom, och så vidare.
William Gibson skrev faktiskt om det för ett par år sedan, just en sån liten profetisk artikel, att han trodde att att det skulle bli någon sån motsvarande witness protection program då, fast vad det gäller nät.
Ja.
Uppkoppling, när man har lagt upp för mycket partybilder till exempel.
Precis.
Så kunde det ligga i fatet, man ska söka jobb och sådana saker. Ja. Hur man ska hantera det i framtiden liksom.
Precis, och det är precis sådana tankar som Vaughn vill behandla i den här, och han gör det ganska bra, tycker jag väl. Så tydligen så får man, för att det ska fortfarande finnas någonting att skämmas över, för annars skulle man inte behöva maskerna, så har man får inte ha en mask för man är 18. Så då kan ju alla begå lite misstag som man gör innan man fyller 18 kanske, och gör dumma saker och det blir fotat och hej och hå. Så sen så får man börja ta på sig en mask och dölja vem man är. Ja, jag fick inte ihop det heller. Men det är så det presenteras. För vår huvudrollsinnehavare, som är en private eye, han har en liten sidekick som är under 18 då, så en tjej som hjälper honom då, för att han har ingen körkort.
Nej.
Jag kan sympatisera. Så hon håller på att hjälpa honom att skjutsa liksom och sådär. För han behöver det. Och det är typiskt sån här klassisk a dame walked in på kontoret historia.
Okay.
Han har hjälpt en tjej förut genom att luska upp vad folk vet om hennes förflutna. Och så kommer den här damens syster och kontaktar honom och vill göra samma sak. Och sen så hittas den här systern död. Och då kommer hans forna kund tillbaks och bara, det är du som, och tror att det är han som har haft ihjäl henne. Och så var det ju inte. Men så leds han in i en helt annan grej. Han skulle bara göra ett spanarbete och sen så blir det ett mordhistoria som leder till storslagna grejer förstås.
Det ena och det gör andra.
Ja, det ena och andra som alltid gör såna här historier. Jag tycker det är kul med hans, om det är hans adoptivpappa kan man säga. Det är inte hans riktiga pappa, men han tar hand om honom. Och som, nej, hans farfar, förlåt, som fortfarande sitter och tummar på sin iPhone och tror att han är uppkopplad, för han är lite semi-dement eller någonting.
Okay.
Han är såhär skater och har tatueringar och bara, vad fan, Facebook funkar inte. Det har inte funkat på 50 år.
Ja, det är kul.
Sitter där, precis. Mm. För det är ju så det kommer se ut inom kort.
Ja, precis. Det var någon som jag läste som sa att nästa, om 30 år kommer vi få första Amish president. Mm. För det är de enda som inte har varit på Facebook och gjort bort sig i sin ungdom.
Exakt.
Så det är de enda som är moraliskt och över liksom. Så här, de enda som kommer gå att välja som presidenter, för alla andra kommer ha sån här, här har vi en drunk så här, senator.
Ja, som,
den här är drunk picturen, vad tycker du om den? Ah, okej, jag slutar vara presidentkandidat. Det tycker jag är
Ja. Men det är ganska solid deckarhistoria. Och intressanta tankar, eller pseudo-intressanta tankar kanske. Men tänkvärt i alla fall. slutsumman blev inte så hög tyvärr som jag hade hoppats, för jag gillade början jättemycket.
Mm.
Och jag i stort sett sträckläste hela den här, fast det är ganska många nummer.
Mm.
Men ja, den tappade lite mot slutet tyckte jag. Så att ja, jag den är helt okej. Okay. Gillar man van ska man kolla upp den tycker jag.
Ja,
men det är inget måste läsning.
Nej. Det var Fredrik Kaplan som av mystiska anledningar försvann ur rummet nu. Jättekonstigt. Vi tror att det öppnades en sån här portal till någon annan dimension. Vad heter han som har såna här punkter på sig som är så här teleporterad. Han kan kasta ut
spott
ja. Det var spott som kom och hämtade Fredrik.
Ja.
Sen var det upplöstes här i atomer och försvann. Ja. Men jag tänkte inte misströsta utan gå vidare i mitt liv istället.
Ja.
Och tänkte prata om Barb Wire, Steel Harbor Blues.
Blast from the Past. Såg du Pamela Anderssons film?
Jag var 15 år när den kom på bio.
Var,
så man
kan
säga att jag var målgruppen.
Ja, perfekt målgrupp.
Och det gjorde jag, såg den på bio.
Läste du serierna då? Jag
hade ingen aning om att det var en serie förrän flera år efteråt.
Nej.
Och det här är ju någon slags reboot, kan man säga. För den kom ju alltså, serien kom ju precis innan, 95 tror jag.
Ja.
Originalet alltså. Och nu, 20 år senare, så kommer det en ny Barb Wire och hon tycker fortfarande att hon blir kallad för babe.
Nej.
Hon har inte alls samma framtunga fysik, om man säger så. Även om hon mer av en sportig dam det här.
Mm.
Hon driver fortfarande en nattklubb och försöker hålla sig neutral i en värld fullt av olika gäng.
Ja, just det.
Ja, det går inte så jättebra.
Sådär.
Det roliga med Barb Wire-filmen är att det är ett försök till en remake på Casablanca. Eller de har liksom löst baserat den på Casablanca. Ja, det händer inte riktigt här då. Men det är en hård dam som hamnar mellan massa hårda människor och försöker göra det bästa av situationen. Hon blir också... det är någon form av vikingagangster som är jävligt svårstoppad. Och det visar sig att han har någon slags nanorobotar i blodet som gör att han blir superstark och sådana grejer.
Okay.
Så att hon blir tvungen att skjuta honom med en speciell taserpistol för att slå ut de här nanorobotarna.
Okay.
Så fram till dess att hon
eventuellt
lyckas med det här, det ska jag inte avslöja om hon gör det inte, så är det väldigt svårt att få stopp på han. Jag vet inte, jag tyckte att som en första volym så jag blev inte så jättesugen på att läsa mer.
Nej.
Så egentligen skulle jag vilja påstå att den här volym 1 och Steel Harbor Blues, för de har ju fortsatt
är det samma, men är det samma folk som
det vet jag inte.
Barb Wire som är tillbaka nu eller?
Det här är så Chris Warner som skriver manus och Patrick Oliff som ritar, och sen är det Tom Nguyen som har inkat och sådär. Jag tror jag läste...
Barb Wire är nog hon är en vit fläck på kartan i mitt serieläsande, kan jag säga. Hon
är
en sån som alltid har... Ja, det är samma.
Series creator Chris Warner är det, i alla fall.
Ja.
Och jag är tyvärr inte jätteimponerad av Patrick Oliff. Hans teckningsstil är...
Den är ganska stel.
Stel.
Ja.
Den är inte värdelös och den är inte så här hemsk. Men det känns som att det känns som att serietecknande har kommit längre än så här på något sätt.
Jo, men det här är ju verkligen... Ja, men den tar den ju tillbaka till 95 på något sätt. Det gör ju det.
Precis.
På... Det var kanske inte just det här som jag ville återuppleva.
Ja. Men här är det snarare så att det här utspelar sig nu. Eller någon slags upp så här, hon har Slayer t-shirt på sig till exempelvis och
ett
80-talsband visserligen, men det känns som att detaljerna är, det känns som att det är relativt modernt modern värld.
Det dök upp lite Itty Bitty Hellboy plushies och sånt.
Ja, just det, precis. Det är lite in jokes där till andra
Dark Horse grejer.
Precis. Men så här, det var inte jag köpte det här i princip bara för att jag gillade Barb Wire när jag var liten och tänkte att det här måste jag ju bara testa vad det är i alla fall.
Ja, just det.
Det var inte värdelöst. Det var bättre än vad jag trodde det skulle vara, men det är inte heller så pass bra att jag känner att jag måste läsa vidare, utan jag är rätt nöjd med att ha en volym Barb Wire hemma, och sen så om det händer magiska grejer i volym 2 som gör det här supermycket bättre, det tror jag inte kommer hända.
Men nej, okej.
Då får jag väl i så fall köpa den i efterhand.
Ja,
Men överlag så är jag nöjd med den här
första volymen.
Alltså om jag jämför med till exempel Ghostbusters som är så jäkla bra,
ja,
så är det ju inte så mycket att hänga i julgran tyvärr, men
nej.
Helt okej i alla fall.
Just.
Ja. Och du har läst vidare på något som vi började läsa.
Ja,
för
vi började
några
läsa
månader
tillsammans
sedan.
Ja, så är det ju. Och sen så hände det något, något tråkigt i en leverans, så jag missade nummer 3 av Rumble, alltså den här Dark Horse-serien som ges ut av Image.
Ja, just det.
För att det är John Arcudi som skriver, James Herron som tecknar, och det är de som har skapat den här serien tillsammans.
Ja.
Och så är det Dave Stewart som färglägger. Nu så hade jag en häromveckan en fin söndag när jag satt faktiskt med den här traven med 10 nummer och läste igenom allt ihopa i ett svep. Och det är ju en jättetrevlig läsupplevelse, för Rumble är ju dels då en serie som står väldigt mycket på egna ben, men den är också en fortsättning på de senaste årens bästa bitar från BPRD, tycker jag faktiskt. Just för James Herron och John Arcudi skrev ju den här Abyss of Time och vad hette den förra nu då? Heart of... Nej, vänta nu. Flesh and Stone som kom här om året. Där en viss agent Howard är i huvudrollen.
Okay.
Och Howard är en... Han råkade ju på en artefakt som gjorde att han upplevde att han har levt i två världar. Dels i Hyperborea där han var en krigarkonung som slogs mot monster.
Ja.
Och sen har han kommit tillbaka till vår värld i BPRD-tappning av idag, där det är Hell on Earth, alltså det är en massa oknytt som har släppts lös och härja fritt. Lite samma historia har man här, för det här är också en krigarkonung från fordomsdagar som det händer någonting med så att hans själ blir försatt i ett fängsligt förvar och så är så under många, många tusen år, och sen så händer det saker som gör att han blir frisläppt och börjar härja i vår värld i någon sunkig amerikansk storstad.
Mm. Vi gillade den där väldigt mycket, första numret allihopa, alla tre. Håller den samma standard senare, eller hur?
Definitivt. De fortsätter ju utveckla den här mytologin då, kring den här krigarkonungen som numera återfötts i en fågelskrämmas kropp helt enkelt. Det enda han har kvar av sitt forna jag är ju Thunderchop, hans svärd.
Oj, det är ett bra namn.
Ja, och sen så får man även lära känna de här mänskliga protagonisterna då, och hela mytologin som finns kring monster som lever sida vid sida med människor och allt sånt där. Och den här serien tycker jag ju den lyckas med väldigt många saker. Den är extremt snygg och så vidare. Och sen så lyckas den ju ha allt det här som John Arcudi och James Herron gör bäst, liksom. Det är extremt köttiga, hårda monsterfighter. Men som de också lyckas problematisera på något sätt. Och det är ju verkligen above and beyond its pay grade, så att säga. Man hade ju varit jättenöjd med om man bara hade fått de här köttiga monsterfighterna. Men sen så att man sen diskuterar våldsanvändning i det här sammanhanget, det känns ju så här helt otippat egentligen. Och sen dessutom så är ju med att det är mänskliga protagonister som har lite annat tidsperspektiv och sånt där, så tar man ju upp även saker som är otäcka på riktigt. Alltså älskade släktingar som ligger på sjukhus och i vegeterande tillstånd och sådana saker. Att de liksom lyckas skildra även de bitarna väldigt bra gör ju att det här blir en serie som funkar på väldigt många olika nivåer.
Ja, vad kul. Vad kul.
Så att den här håller verkligen, och nu så släpptes väl alldeles nyss, det finns ju två album ute. What Color of Darkness heter den första, och Woe There Is Madness heter volym 2. Och man får lite extra godis i de där, så att jag kan nog tvingas köpa även
Även volymerna?
Volymerna, fast jag har alla tidningarna nu i det här laget då, efter att den här Pesky nummer 3 har kommit tillbaka.
Kommit hem.
Ja, men så att Rumble, det var... Ja.
Vad roligt, ja, då ska jag definitivt se till att läsa vidare. Kul. Vi kommer att ta ett så kallat påsklov nästa måndag. För det är ju påskdagen, nej, annandag påsk är det. Och ta det lite lugnt, läsa lite serier.
Ja, precis, Max Anderssons Utgrävningen kommer jag att läsa.
Ja, vad kul, och jag tänkte att i mars är det ju väldigt viktigt att läsa The Martian Manhunter.
Ja.
Så att det ska jag hinna göra innan det blir april.
Underbart.
Och sen så återkommer vi då måndagen efter annandag påsk.
Ja.
Alltså i början av april blir det väl, va?
Ja, precis. Typ. Vecka 14 kommer nästa avsnitt.
Yes, det, precis. Så att till dess så hoppas vi att ni läser mycket serier och har en trevlig påsk.
Precis, ät mycket påskäggsgodis helt enkelt när du läser era serier. Men då är inte såna här kladdiga grejer, för då får man inte röra vid tidningar.
Jag rekommenderar såna här, min namn är Anton Bergs marsipanägg, för de är så här dragerade, så de är hårt yttre. Det är bra.
Ja, och de är ju nästan det bästa påskgodiset. Jag brukar köpa många, jag tycker att de borde ha stora påsar, men det blir man får köpa en massa små.
Ja.
Det blir dyrt men gott.
Man kan portionera ut dem. Ja. Det här är på måndagen och så tisdag och så vidare. Ja. Så att ingen plåga i påsk utan bara massa trevliga serier.
Precis.